Hej och välkomna till en lille lördag där vi, ja, vågar vi säga, firar lilla Anita.
Ja, vilken reaktion som bara vällde upp inom oss utan att vi hade en aning om att det skulle bli så. Det var ju som att Sverige hade tagit någon form av VM-medalj i någon typ av sport.
Mm. Vilken sport? Snusksporten eller? Hon ska också smsa samtidigt.
Nej, ska jag.
Ja, okay, medan hon smsar så ska jag berätta för att vi har precis fått reda på att den så kallade kulturprofilen döms till 2 års fängelse för våldtäkt. Och ja, det var lite oväntat här. Vi började skratta och jubla. Det var nästan så att vi fällde en liten tår.
Ja, vilken upprättelse och vilken seger för MeToo.
Om man pratar då om de, vad ska man säga, 2 figurerna som kanske har varit verkligen huvudpersonerna sen MeToo briserade för snart 1 år sedan. Då är det väl Martin Timell och Alnå.
Mm.
Mm. Den ena har blivit frikänd och det kan vi inte säga så mycket om. Det är ju så här, det rättsliga måste få göra gällande vad det är som är praxis. Alltså, det var ju därför så många...
Det är därför vi har ett rättssamhälle.
Precis. Men det är därför väldigt många, bland annat Leif G.W. Persson, är väldigt förvånad över domen då. Att Arnaud döms för våldtäkt till 2 års fängelse i ett av de här åtalade fallen. Alltså en av våldtäkterna som han åtalar för av den här tjejen. Han ska betala skadestånd på 115 000 kronor plus ränta. Och kulturprofilen, som vi säger, kommer hållas kvar i häktet tills att domen vinner laga kraft. Och orsaken till att han bara dömdes för 1 av målen är att tillförlitligheten av uppgifterna varit mer tveksamma. Därför höll inte bevisningen. Men alltså, ja, Leif GV, där fick du, höll jag på att säga.
Mm. Men lyssnade du på Sara Danius sommarprat?
Ja.
De pratar om det här.
Mm.
Och det var, ganska grova grejer han har liksom sysslat med. Det är, nu ska man inte säga att det har tafsats eller och så vidare, utan det har ju verkligen varit vedervärdigt det han har utsatt de här kvinnorna för.
Ja, men jag kan inte liksom, man kan inte säga, vi måste kalla det vid dess rätta namn. Han har ju varit en jävla sadist.
Ja, jag är jättesugen på att läsa de här protokollen efter rättegången för att få se, höra exakt vad det är som har hänt. För att det här är på riktigt bland det äckligare jag har varit med om. Sen är jag väldigt förundrad över Katarina Frostenson. De som känner paret då, de har ju verkligen varit kulturelitens kulturelit. De har liksom varit kronprinsen och kronprinsessan inom kultur. Och de har liksom mer en allians än en relation. Och jag undrar vad de har på varann. Eller hur kan den här kärleken övervinna allt?
Men jag har likt en besatt suttit och kollat på alla bilder som finns på dem tillsammans. Alltså Katarina och Arnaud. Och, men de är ju också så här, det mest perfekta liksom, paret. Båda är så här, kulturelit, han kommer från Frankrike, han kom hit och gick någon fotoskola, han kom rätt liksom, lätt in i de här världarna och då gifte sig med henne. Men om man tittar på bilderna från den första och den sista, vilket är kanske, ja, men, det är ju nästan 30 år mellan bilderna, de ser inte så lyckliga ut ihop på Nobelfesterna.
Nej, men det enda jag funderar på när det finns den här typen av, vad ska man säga, sadism, att en person kan utöva det mot vissa men kanske inte andra, då undrar man ändå vad som pågår där bakom hemmets lyckta dörrar och varför hon blir helt vansinnig också när någon anklagar honom för någonting. För hon försvarar honom med näbbar och klor.
Men jag känner ju till några relationer där jag inte känner kvinnan i fråga. Där det alltid är så när man är på middag eller någon fest med dem, så går hon likt Askungen hem lagom till 12-rycket när han börjar bli onykter, börjar tafsa, börjar titta lite mer på tjejer och sådär. Och det här är också liksom kulturella, det här är liksom kulturmänniskor med hög svansföring. Och då tänker jag så här, för det här pratar man ju alltid efteråt, så här, ska man säga någonting? liksom, jag känner inte ens någon av de här två kvinnorna. Men då känner jag så här, ibland, det är liksom lite för obvious på något sätt. Precis när det börjar bli att han börjar liksom gå lite över gränsen, då går hon hem.
Jag var ju med om en sån här grej för ett tag sedan. Och det är ju en kompis till mig som har träffat en ny. Och han verkar helt fantastisk. Och vi står och pratar och sen så kommer några att ta en bild. Så jag har liksom kvinnan till höger om mig och mannen till vänster. Var han tar ett stadigt grepp om min ena skinka. Så jag är ju liksom gisslantagen på den här bilden av den här mannen. Och jag blir så chockad. Plus att säga, jag vill ju inte så här... Hon är supernykär och gått igenom en ganska traumatisk liksom, separation och så vidare. Då vill man ju inte rasera hennes nya relation genom att outa honom som det MeToo-svin som han faktiskt var. Och så frågar jag runt bland vänner så här, som känner honom lite... För jag känner inte honom speciellt bra. Nej, men han är bara sån. Han är bara extremt kärleksfull, var omskrivningen.
Jaha, med grabba tag i ärslet.
Det är tydligen kärleksfullt.
Jaha, aldrig varit med om. Liksom...
Och då kan han ju i sådana fall göra det när hon ser på, eller?
Mm. Jag tycker det här var jävligt intressant också. Du vet Musse Hasselvall.
Mm.
Han är tv-profil och brottare kan man väl säga.
Ja.
Ja. Han pratade ju om det där. Han har pratat om det liksom i media, men vi pratade också om det någon gång när vi fikade. Just det där att han liksom inte har tänkt sig för innan MeToo. Gått och små, tafsat lite, sin flickvän tjatat, bla bla bla. Just det att vi ska förklara hur människor kan bete sig mot varandra. Att det finns liksom... Det finns ingen spegel, det finns inget samhälle som speglar att det är fel. Ta till exempel Indien eller ja, ta fan vilket land som helst. Har ju liksom nästan det varit okej att bete sig hur som helst mot anställda, mot de som har stått under. Har du varit en liksom vit man, jag kan säga vit kvinna också, med makt, kontakter och liksom pengar och ett liksom välsmort munläder och också så här... Kanske varit jävligt duktig på att förminska och göra människor rädda. Har ju kunnat komma undan med vad fan som helst.
Mm.
Det är lite som Björn Afzelius låt. Ska vi lyssna på det?
Hon skrattar åt lärkorna i skyn. Hon är på väg till torget för att sälja lite bröd. Och solen stiger varm och stor och färgar himlen röd.
Den här låten sjöng jag ungefär lika mycket som jag sjöng Främling, Carolas största hit. Maria går på vägen som leder in till byn. Ja, men ni vet nu. Den handlar ju om att förövarna går frida medan folket liksom förgås. Det är det hela den låten handlar om, att hon blir våldtagen av en av kungens män. Men sen blir hon stenad till döds för att hon då, ja, hon mördade honom helt enkelt.
Mm.
Och det är därför jag tycker så här, för mig känns det, jag tror att det var därför det blev så här ugral liksom lycka. Att man liksom inte är beredd på det som ska bubbla upp i kroppen. Det känns som så här... Jag vet inte, jag tycker att det känns som en jävla revansch för alla jävla, inklusive mig själv, kvinnor i liksom hela jävla världen, och kanske främst i Sverige då för att det sker här, som har blivit utsatta för våldtäktsförsök, blivit vaknat av att snubbar har stoppat in den, att kompisar har tafsat, att chefer har tafsat, och alla liksom, kungens, alla från kungar till kungens män har gått fria. Nu fick det högsta jävla kulturhönset liksom sitt i finkan, och han ska få sitta kvar där. Och jag tycker att det är göttigt, och jag skiter i om det inte är PK och att man inte ska tänka på det är liksom, och männen, alla män har inte gjort fel, men rätt åt det, din jävla sadist,
jävla ärsle.
Ja.
Mm,
och jag tycker det är så intressant när vi börjar prata om det här, för som vanligt så har jag inte riktigt noterat vad som har pågått, men alla när vi var som värst på Café Opera mellan 16 och typ 25,
men jag med,
har ju tafsat, han har ju säkert tafsat på mig också.
Jo, men alltså det där jävla ärslet, alltså, fy fan. Jo, men jag fick mig att springa därifrån.
Jo, men det är så intressant, för varenda en jag pratar med, och liksom också vissa människor som jag umgås med från Söder, från Farsta, från Östermalm, från vad det nu handlar om, alla har blivit tafsade på av honom. Alltså han måste ha haft en sån jävla fart.
Verkligen. Alltså det måste ju bara, alltså hela hans kväll är precis som vissa som är beroende av droger bara liksom har fokus på när de måste ta nästa fix eller vad de nu ska göra, hur ska de få tag i det fixet, och de kan liksom inte ha kul igen. Nej. Under en hel kväll förrän de tar den där silen eller linan eller vad det nu är. Och det måste ju vara samma sak för honom innan han får liksom beröra den där skinkan och liksom jag tror inte, du vet, jag tror att det är svårt att prata om beroenden utifrån det perspektivet. Alltså så här, han är ju beroende utav sex, och det har ju tagit sig alltså bizarra former.
Mm. Men jag menar, jag känner,
oftast går ju så här testosteronet ner också när man blir, när killar blir lite äldre. Mm. Och här är det liksom en total felprogrammering, för han har ju varit liksom vidrig plus 60.
Ja, precis. Eller han började ju tidigt. Men det handlar väl också om att det är som vilket missbruk som helst. Att det måste bli värre och värre och värre. Men det är det som sker med substanserna i hjärnan. Att till slut så...
Börja med en joint och sluta med en nål i armen. Nu, nu lät det ju som någon så här...
Ja, jag vet. Du generaliserar. Och men bara, det är lite så det är.
Men alltså, du fattar vad jag menar.
Jo. Ja. Jo, men alltså, om du går på en föreläsning av en hjärnforskare så kan ju de förklara mycket bättre hur det här funkar. Men det är ju det att viss substans i hjärnan liksom suddas ut. Så man måste ju ha mer och mer och mer för att få den här kicken. Och sen så vet inte jag vad som är vad. Det är ju, han verkar också vara jävligt torsk på den här maktpositioneringen. Att han så här, kan sätta dit och förnedra yngre kvinnor. Och alla sorters kvinnor förresten.
Ja, nu måste vi släppa något vidare. Vi har ju ändå så här, det här Mia Skäringer-programmet har landat i oss och vi har funderat och det har gått runt och det har diskuterats i media och så vidare. Och det här är problemet med just kroppshets och kvinnor som exponeras hela tiden i sina kroppar och pratar om sin ångest för sina kroppar och så vidare. Och jag förstår verkligen att syftet är väldigt gott med det här programmet. Jag blev väldigt förvånad, jag har ju precis gjort en baddräktsplåtning själv på Mykonos. Och så gick jag in på den här baddräktssidan för det här märket som jag har jobbat med och kollade på kommentarer. Och varje gång man gick in och kollade, varje gång jag gick in och kollade på en bild på en så här så kallad normalbyggd kvinna, såg man liksom Anki från Grängesberg eller vem det nu var, tyckte att den där kvinnan var ett rena benranglet. De ville ha vanliga kvinnor på bild. De ville ha vanliga kvinnor. Och varje gång det var en kvinna som var väldigt kurvig, då ropade de hurra och grattis och vad kul. Äntligen får vi se en riktig kvinna på bild. Och så frågade jag då de här som har sajten, leder de här kommentarerna till mer köp? Nej, det gör de inte. Ingenting egentligen. Utan oftast när de kritiserar inlägg på vanligt byggda modeller så leder oftast det till mera köp. Vilket var lite paradoxalt i det hela. Så jag kunde inte sluta tänka på det här, så jag var tvungen att börja kolla upp lite statistik. För att kollar man på så här anorexi eller liksom ätstörning i Sverige så är det en folksjukdom på ungefär 200 000 människor. Varav ungefär 100 000 av de människorna inte ens vet om att de har diagnosen eller sökt hjälp. Så ungefär 100 000 är diagnostiserade och har fått eller får hjälp. Ja, men och en mindre del i den här skaran på 100 000 leder faktiskt till att man faktiskt går bort. Och det är ju fruktansvärt tragiskt. Uh-huh. Alltså, men ofta så är ju det här liksom någonting som påstås då vara en del av att samhället idealiserar och så vidare. Och det är ju fruktansvärt om det är som... Sen kollade jag på statistiken för diabetes 2. Och det påstås att i Sverige går var tredje person runt med diabetes 2. Det vill säga fetma-relaterad diabetes.
Var tredje person?
Mm. Men det är ungefär 600 000 människor i Sverige som har fått diagnosen. Och då tänker jag ändå på de här kvinnorna som hela tiden premierar de här kurviga kropparna. Och jag tänker på kvinnor som så här Stina Wolter som hela tiden manifesterar sin kurviga kropp och står för något sunt ideal. Men jag funderar på, är det ett sunt ideal? Och det här jag inte blir liksom, kommer på rätsidan med.
Jag förstår hur du menar, men handlar inte det väldigt mycket om att lite som det har blivit liksom i kölvattnet av MeToo, att man inte vågar säga någonting ens konstruktivt negativt om kvinnor för att man är rädd att man ska bli stenad när man går ut på gatan. Handlar inte det lite om det här också, att så här, alla kvinnor ska vara vackra, alla kroppar ska vara vackra, att det ska liksom, allting ska okejas, och då så bara skjuter vi där lite under stolen det där att det faktiskt är för farligt för din hälsa och i längden för ditt liv.
Mm.
Och jag tänker lite så här, jag tycker Lisa Magnusson som är skribent på DN, hon skrev ta på er kläderna feminister. Hon tycker att det sorgligaste hon vet är att det finns fettaktivister, skriver hon. Hon menar så här att de har ju ratat smalidealet. För de ser att det går att, liksom, att det går ut på att tukta och späka sig själv och inte ha för mycket volym och hata sin kropp bara för att den är en kropp. Liksom. Och de ser det här och ser det här eviga skärskålen att vi ska bry oss och alla ska lägga sig i kvinnors utseende, kvinnors vikt, kroppar, bröst, bla bla bla. Så kommer de fram till att tjocka kroppar också är vackra och det är det budskapet som liksom behöver trummas in. Men grejen är, om vi hela tiden fixeras vid att det ska vara smalt eller tjockt eller hit och dit.
Det är fortfarande, det är ju status quo.
Ja, men det är det jag menar. Och det är liksom, det skriver politism också, att vi, det, liksom, det blir en felfixering för att vi tar oss ju aldrig ur den där idealet eller det faktum att kvinnor alltid måste sättas i någon viss liksom skönhetshets.
Men det blir ju en skönhetshets åt båda håll och det är det här som är problemet. Men så, jag tror ju som sagt att alla människor har en vilja, och kanske just kvinnor, jag vet inte, men väldigt många upplever jag har en vilja att exponera sig på olika sätt. Och kvinnor kanske framför allt vill få bekräftelse på sina kroppar oavsett om de är plus size eller mini size. Och här kommer man ju inte fram till någonting. Det kanske bara så mänskligheten är. Mm. Är det enbart liksom ett behov som har skapats på grund av skönhetsideal eller är det något annat? Förmodligen är det baserat på skönhetsidealen. Jag säger inte emot det, jag kan inte bevisa motsatsen. Eller finns det en önskan och en vilja om från, jag tänker, jag har ändå lyssnat på så jäkla mycket historiepoddar nu när jag var ute och rest. Och liksom, det känns som de här skönhetsidealen ändå har funnits alltså på 1400-1500-talet. Bara sett ut på andra olika sätt. Kvinnan har ju alltid burits upp och pratats om utifrån hennes utseende. Och mannen har alltid pratats om vilken krigs eller vilka muskler eller vilken atlet han var. Alltså det här har ju funnits med oss tidigare. Jag är rädd att vi tittar med makroskopiskt perspektiv på vår egen samtid och inte ser det stora perspektivet innan vi ställer relevans, fakta och data på den här, vad ska jag säga, besattheten.
Jo, jag fattar. Men det är ändå så, om du ser rent historiskt så är det ändå de delarna av världen där det funnits överflöd, där vi hunnit bry oss om sånt här.
Men nu har ju tydligen anorexi exempelvis gått upp i Sydostasien och så vidare. Och det påstås då att det är på grund av att de har börjat tjäna mer pengar och att skönhetsidealen har nått dit.
Ja. Det låter ju väldigt, väldigt troligt och trovärdigt. Men det som jag tycker är så bra, det som Lisa faktiskt skriver, Lisa Magnusson då, hon är journalist på DN. Hon skriver så här. Den logiska reaktionen på att vi tillbringar allt mer tid ute i eten vore en kroppsnegativ rörelse som tar över efter den låtsat kroppspositiva. Som konstaterar att de allra flesta på det hela taget ser halvdana ut, men att grejen är att det inte spelar någon roll. Så låt oss nu tala om något mer intressant, för det kan inte bara vara jag som längtar.
Väldigt bra.
Väldigt, väldigt bra. För att jag tycker att det är klart att det är bra att vi pratar om det och att människor får prata om det. Det är otroligt viktigt. Det märkte jag när jag gjorde den här serien om medberoende. Att från att man liksom har kommit fram tjejer och killar och män och gamlingar så här, som inte har sagt någonting till någon på 25 år utan bara suttit i, liksom, i soffan och sett sin alkoholiserade man eller kvinna öppna vinare efter vinare i 25 år utan att säga ett ord om det. Mm. Det är liksom ett ovärdigt liv. Det är samma sak här. Det är klart att vi måste prata om det. Men jag säger lite som Lisa Magnusson. Jag är så jävla sugen på att prata om någonting annat.
Mm.
Att så här, okej, vi ser ut så här, du ser ut så här. Och liksom lite så här, jag är så besatt nu av att jag vill att allting ska vara Hans Roslingskt.
Mm.
Hur är det egentligen det som du säger så här? Om man har nu då 40 kilos övervikt, ja, då kanske man inte mår så bra. Och det kommer inte leda till någonting bra. Man får dålig kondition, man får problem med hjärtat, man får problem med kroppen och knäna och lederna. Vi kan inte låtsas om att det inte finns.
Det finns en åsiktsdiskriminering här, precis som vi har sett vissa typer av åsiktsdiskrimineringar rörande både invandrarpolitik och MeToo-lingo. Förstår du? Att så här, vissa saker får vi helt enkelt inte yttra, för då är vi ditten eller datten och fan ta dig om du är det. Så där ligger egentligen fokus på vem du är som yttrar eller ifrågasätter eller tar en ståndpunkt eller en åsikt, istället för att så här, lösa de facto problemet. Och det är det här som är liksom pudens kärna, tycker jag. Vi fokuserar på helt fel grejer.
Mm. Men samtidigt så, jag pratade med Charlotta Björk som är, ja, vad ska man säga, men feminist och liksom politisk åsiktsmaskin och humorissa på nätet. Och hon sa en grej som jag också tyckte var ganska intressant när vi kom in på det här, för vi pratade om de här två artiklarna, dels den som finns i DN och den som finns i Politism, att det liksom, ja, det hamnar ändå fel, ett sånt program som Kroppshets, det hamnar inte vid pudens kärna liksom.
Nej.
Och då sa hon det som jag tycker är tråkigt, för hon är ju liksom några size större, att man hela tiden avfärdar liksom tjocka människor, större människor, som att man inte kan träna till exempel om man är tjock, att man inte kan ha bra kondition och lite dit. Det är också liksom en sanning med modifikation, att man bara sitter där hemma och liksom det är klart att det finns, att man kan liksom vara stor och leva ett liksom, vad ska jag säga, ett hälsosamt liv, liksom aktivt liv.
Ja.
Ja, så att säga, det är svårt att ge sig in i det här. Det enda som bara fastnar i mitt huvud, det är just det där som Lisa Magnusson skriver.
Problemet jag ser, det är ju att vi har ju varit inne i det så kallade ett nytt 90-tal nu med det här årtiondet, för vi är en vi-era. Och vi är rakt, och varje liksom decennier tenderar ju att liksom ge signaler vad nästa decennie kommer handla om. Och då inser jag att så här, vi är rakt på väg in i ett nytt 80-tal eller 00-tal, det vill säga en ny bikini-era. Mm. Och det har jag ju pratat om för ett år sedan och två år sedan, att de tendenser jag ser på Instagram, att det är dit vi är på väg.
Mm.
Så att det här kommer vara aktuellt och folk kommer skita i Lisa Magnussons åsikter i ungefär 7 år till. Ja,
det kan jag tänka mig, men jag håller med om det där, att det är väldigt lätt att så här, nästan alla jag känner som är väldigt smala och vältränade ska inte låtsas om att det ligger något arbete bakom. Förstår du?
Ja, absolut.
Så man sitter ibland på en så kallad influencer-lunch och det kommer in en efterrätt och alla är så här, åh gud vad gott, åh,
och
gud
så tar man bilder.
Gott. Och så tar man bilder och så är det ingen som smakar. Ja, förutom jag. Och jag tänkte lite bra, du får inte ta det här fel nu.
Nej, absolut inte.
Men jag tänkte också så här, jag tycker ju att du är världens vackraste och finaste på alla sätt. Men så tänkte jag så här, på de här bikinibilderna som du la ut när du var på Mykonos. Så tänker jag så här, men de tjejerna som var lite yngre, de satt ganska avslappnat så här, men liksom lite i sån ihopsjunken pås. Du stod lite så här på sidan, lite sträckte på dig och ut med rumpan. Det kanske inte var någon tanke.
Nej, det hängde mer ihop med längd.
Aha, okay.
För att så här, om jag hade sjunkit ihop och lite, det hade sett ut som den femåring bredvid Jossan som ändå är 1,80.
Aha. Ja. Ja, men då tänkte jag så här, att det hade varit härligt, att det kanske jag tror att det bara sett ut som en liten apa. Förstår lite vad jag menar, att det hade varit härligt om du kanske, som när du och jag har varit utomlands, när du bara kommer upp och har ditt superkrulliga hår och är så här ovanligt vacker för din ålder, om nu får säga så, och ser väldigt ung ut det, och har så fin hy och fin kropp. Så hade det varit skönt om du bara satt där med ditt krasse hår och lite, liksom, ja, lite mer ihopsjunken då. Men då blev det ändå att du levde upp lite till det där med löshår och stå lite svankat. Nej, förstår du vad jag menar? Ja, tänkte absolut. Du något på dig själv?
Absolut, men det fanns en inre plan i mig också att differentiera den modell personen från mig själv. Att jag så här, jag har ändå en del tunga kunder liksom, som kanske inte alla uppskattar den typen av grej, för det här är någonting som är kopplat 100% med sociala medier. Det här är ingenting med det jag gör för andra bolag liksom. Och då handlar det också om för mig att differentiera så att jag nästan gick in i en karaktär.
Aha,
ja, det var i alla fall så jag såg på det. Sen vet jag inte om det är uppenbart att det är kommunicerat eller att det bara ser ut som att jag är en komplexfylld varelse.
Men nu kommer du
15 år yngre än vad jag är.
Nej, men du förstår ändå vad jag menar.
Absolut, men jag hade till och med linser, alltså så här grå linser på en av fotograferingarna, bara för att så här, om man nu inte så här, om man nu så här följer mig för att man gillar mig som debattör eller åsiktsmaskin eller inspiratör, whatever, då kanske inte liksom en bikinibild alltid är positivt associerat. Nej. Men om du nu bara känner mig från ett baddräktskonto eller från en modelltjejs konto som heter Jossan Forsberg och så här, vad är det där för härlig brud, då kan man följa mig utav den anledningen också. Så jag säger inte nej till någon, men det finns två olika anledningar att följa mig. Så jag tror inte liksom de som följer mig för min åsiktsmaskin har ju inte liksom, ska inte bli skadade utav att jag har gjort ett baddräktsutvik, utan det är snarare för att locka en ny publik.
Ja, men jag tänker att om såna här grejer kanske skulle vara lite mer out in the open air, eller så här, många tjejer som är influencers som säger så här, men jag visar kläder eller jag är modell hit och dit. Så att då är det så här, att jag kan inte äta massa efterrätter och jag måste träna som ett svin och tänka på vad jag äter. Jag håller på mycket med mitt utseende och det kanske håller ett par år till och sen så kanske jag skiter i det. Istället för att vi hela tiden ska fortsätta med det här osynliga spelet som kvinnor har gjort i alla tider, att bara, oj, nu såg jag bara ut så här, så tokigt. Och jag är supermodell och jag kan äta hamburgare. Lex Helena Christensen som bara säger, jag älskar Big Mac. Jag, nej, det går inte.
Nej, men alltså, nu svär jag kanske kyrkan, men jag är den enda som liksom, jag tycker Stina Wolter verkar vara en extremt vettig person. Men jag kan inte förstå mig på hennes Instagramkonto. Jag kan inte förstå. Jag kommer själv ihåg att så här, när jag var lite större efter jag hade fått barn, att då fanns det liksom ingenting med min kropp som var heligt. Då kunde jag få exponera den och inte få någon skit för det, förstår du?
Ja.
Att det blev en omskrivning fast syftet var ändå detsamma.
Du hade en frizon under ett tag.
Exakt. Och jag tycker mig se precis samma sak i Stina Wolters konto. Hon är lika sugen på att exponera sig precis som den där 20-åringen som vill visa upp sig på något ryskt modellkonto. Hon gör det bara med lite mer magar.
Aha, så du menar så här, det här är sättet för oss som inte riktigt orkar träna, som är lite äldre och har mag och så här, att få vara med och känna oss vackra. Men då motsäger vi allting vi tidigare pratade om.
Jag förstår inte varför vi ska hålla på att manifestera kroppen hela tiden, om det nu inte är viktig.
Ändå bara, vi har sagt nu för typ 20 minuter sedan, vore det inte skönt att prata om något annat, men det är svårt att komma ifrån det. Nu pratar
för det
om något
är
annat.
Så laddat. Låt oss prata om något annat än sista.
Okej, då tycker jag att vi pratar lite om kärlek. För jag kan tycka att precis när man känner att saker och ting kanske är väldigt i mörker, så kan de bli lite ljusare och man kan bli lite kär igen och så här. Don't give up. Det gäller bara att så här, älska och stå för den man älskar, tycker jag. Mm. Det är inte alltid lätt.
Ja, men jag träffade i alla fall en man på en middag för ett par veckor sedan. Och han, vad heter det, hade precis förlovat sig med sin respektive. Jag har känt den här mannen i många år. Och han var ändå liksom lite personlig med mig och var liksom så här, hon satt på andra sidan bordet och var så här, hon är inte så kreddig. Jag bara, vad menar du? Nej, men hon är inte cool liksom. Så jag tyckte det var jävligt jobbigt med att så här, vara ihop med henne och stå för henne. Och det kanske är omoget av mig. Jag kanske bara skulle respektera henne för den.
Ja.
Man bara så här, red alarm alert. Och det här är en man runt 50.
Han tyckte då att det var lite pinsamt att du inte, vadå, inte så cool och kreddig och snygg. Nej, eller jag förstår
inte.
Hon är
bara snäll. Och då sa jag så här, det här är kanske det värsta jag hört i hela mitt liv. På riktigt, jag blir så oerhört provocerad. Han liksom förminskade den enda goda mänskliga egenskapen. För att han ville vara ihop med någon som han kunde se bra med i det offentliga.
Och liksom på pappret och inför sig själv allra mest.
Ja, och det är väl där inför sig själv allra mest att han kunde känna att så här, wow, jag är ihop med hon. Hur coolt är inte det? Han tyckte att det var så jobbigt för honom att bara acceptera att han vill ha en snäll kvinna. För att det hade kostat väldigt mycket. Men nu hade han landat i beslutet och kände sig ändå tillfreds med det. 50 år av hans liv har han alltså försökt liksom bekräfta sig i det offentliga rummet och i det privata. Alltså hans egna tankar associerat med den personen han lever med. Och hans förra relation hade inte gått så bra för att där hade de bråkat så mycket och för att båda var två elitister som båda ville. Det
låter ju skitbra.
Ja, men på pappret såg de väldigt bra ut ihop. Och han var helt låst vid det i flera år, sa han. Och då tänker jag att det här kanske är ett mycket vanligare fenomen än vad man kanske tror.
Absolut, gud, nu sätter det igång så mycket griller i huvudet på mig.
Mm.
Och jag tänker så här, man ska inte underskatta den liksom inre fåfängan som man har. Man tror alltid att det handlar om att andra ska se, att andra ska höra, att man ska stå där på estraderna och liksom älskas av pöben. Men det handlar inte om det. Det handlar lika mycket om att man mindfuckar sig själv. Annars skulle inte folk göra det i så stor utgrad.
Stor utsträckning.
Annars skulle inte folk göra det i så stor utsträckning, att man har så svårt att se vem man själv är och erkänna sina egna svagheter och fel och brister. Det pratade ju vi om, du och jag, i morse, att man såhär, man kör liksom på, man har en, så här, en tanke om sig själv, man har så svårt att säga förlåt, man har så svårt att erkänna att man har gjort fel. För att det kostar på.
Mm.
I det här samhället kostar det på att vackla. Då kan det komma någon jävel bakifrån och så här, stoppa in kilen och så här, försöka trycka ner den. Och då vet man inte hur det kan gå. Nej. Det är liksom en tuff, hård värld. Men samtidigt kan jag känna så här, det här med snällhet och att det ska se bra ut på pappret och hit och dit.
För mig är det känns viktigt att vara ett snyggt Instagram-par, undrar jag.
Men nu vet ju inte jag vem den här mannen är, men Jag tycker att det låter mer som att i hans ankdamm vill han framstå som någonting cool för de typ 500 personerna som är invigda där, mer än att han ska vara en snygg, liksom att de ska vara snygga på Instagram.
Nej, men du förstår vad jag menar, den metaforen handlar egentligen om så här, är det här en person jag kan stå för?
Jo, fast jag tycker ändå att det är två helt olika grejer, för om du tar de här Instagram-paren per definition,
couples.
Ja, men de som är liksom supersnygga, de som gifter sig och liksom deras image och deras profil är att de är det snygga paret, kanske inte att de är superintellektuella eller liksom.
Nej, för det här är en intellektuell person.
Precis. Ja, du framstår som det. Så att
men det är samma, ser du inte det? Att det är samma, fast det, värderingen är den samma, fast på olika liksom spelarenor. En läkare blir ihop med en annan läkare, en lärare blir ihop med en annan lärare. Det kanske är lätt hänt i, som man är i samma bransch. Men alltså att det är så här, en lärare skulle aldrig kunna bli ihop med en gruvarbetare, eller en läkare skulle aldrig kunna bli ihop med en så här hårfrisörska. Alltså det är att folk är rädda att bryta normen. För hur ska jag uppfattas ifall jag bryter normen?
Ja, men jag tänkte säga, så Keios show i fredags.
Ja.
Hon var ju 8 år när hennes mamma träffade då en svensk man på nätet. Det var ju en liten vurm där att det kom busslaster med ryska kvinnor till norrländska liksom ödelagda byar. Och sen så försökte man liksom, ja, men som en tidig Tinder fast med busslast.
Mm.
Och de flyttade i alla fall dit till ett liksom en liten ort i Dalarna. Och liksom, hon sa väl inte det rätt ut, men det var ju hela tiden att de var liksom, eller det sa hon visst rätt ut, att de var så här, hon var en ryska ungen och en ryska mamman och hon skämde så mycket för sin mamma hit och dit och bla bla bla. Det är väl samma sak att där man är ska man vara som alla andra, och är man inte det så är man rädd att man hamnar utanför normen, och man hamnar också utanför det sociala liksom attraktiva liksom inre spelet. Bara så du är hårfrisörska och kanske tar med dig liksom en, inte vet jag, en börs-vd, då kanske inte det heller lirar. Så att jag tror att så här, det handlar mycket om att så här, lika barn leka bäst tyvärr.
Mm.
Men därifrån till att han liksom skulle så här, sätta sig själv på en jävla hög häst, att han är den som är cool och härlig och snygg.
Bara för
och
att han har offentliga liksom, vad ska man säga, bekräftelse.
Det jag, den frågan jag ställer mig, det är också så här, varför sätter han sig till doms över att hon typ inte är lika mycket värd som han? För det är det hon gör. Det kan aldrig väcka kärlek.
Nej, alltså så här, om du utgår hela tiden från att du är den sköna i relationen så kommer du bli överkörd ganska ordentligt, så kan man ju säga.
Men hur känner du själv då? Du har ju drabbats lite, liksom, du har ju tampats lite med den grejen.
Nej, det tycker jag inte. Jag valde ju en man utav kärlek.
Ja.
Jag har ju inte valt en man utav så här, karriär, status, alla sådana saker som jag
ja.
Rimligen borde kanske så här, engagerat mig och valt. Men jag hade ingen ambition utav det. Jag ville ha en snäll kille som jag kunde vara helt säker på att han skulle älska mig.
Jo, men jag vet, men jag ser ju ändå att du har ändå tampats lite med att du kanske inte riktigt passar in i gruppen på samma sätt som
absolut.
Du gjorde med Kalle.
Så är det ju. Alltså, det, vi är ju inte det självklara paret och kanske inte har varit det. Det kommer ha varit en längre ansats dit. Mm. Nu börjar vi bli det. Men det tog ungefär 1,5 år innan middagsinbjudningarna började komma.
Mm.
Så kan man säga.
Mm.
Så att det är klart att det påverkar. Vad fan ska jag säga? Jag sitter kanske och hycklar. Inte fan vet jag.
Nej, men det handlar inte om att du hycklar. Jag tycker bara att det handlar om att det är intressant. Att det är intressant att så här, ja. Det kanske är väldigt mycket enklare att bli kär i någon som är samma skrot och korn. För då slipper man den där ansatsen, då slipper man börja om. Det är också lite tycker jag när jag har tjejkompisar som jag tänker att det här kanske inte blir så bra med den här nya snubben som du träffar. Alltså så här, jag förstår att du ville det. Och jag
ja, men du har ju till och med sagt det själv i podden. Så här, han verkar söt och trevlig, men var alltså så här.
Ja, ja.
Alltså det, att hans tal ändå blev ett så här manifest för att bekräfta att så här, Anita valt en kille utav kärlek och han är på riktigt och han är smart och allt det där.
Mm.
Det blev en bekräftelse för mig att han sa det där till mig och var så fruktansvärt briljant i sitt tal, så att alla mina kulturella, intellektuella polare helt plötsligt så här förstod att aha, det finns en 2.0 här.
Mm.
Nu måste vi sluta prata, Ann, för nu står det några och väntar här på utsidan.
Nej, jag vill fortsätta prata.
Men vi måste ju säga att vi har en show 23 november på The Winery Hotel. Det går gratis bussar ut, eller en gratis buss först till kvarn. Klockan 17.30 utanför Anglais, i Humlegårdsgatan 23. Och man köper biljetter på Tixter eller direkt via min bio på mitt Instagram-konto. Och det kommer även upp lite inlägg då på min Insta-story, så du bara gör en swipe up. Ja, just det. Och sen så går man även in på Lille Lördag podd, så finns det även en direkt länk där till att köpa biljetter.
Och nu ska jag säga att det är riktigt goda tjejpriser.
Riktigt goda tjejpriser. 150 kronor kostar det. Och det finns även olika så här vin- och matpaket om man är sugen på att kanske sova över till och med.
Ja, eller bara gå dit och käka.
Ja, vi ska sova över. Så kom och förfesta klockan 18.00 med oss och efterfesta efter showen. Och det här är alltså förfest med Lille Lördag som sätts upp på The Winery. Vi hoppas vi ses.
Mycket känslor, mycket åsikter, mycket hiten och ditan. Men i slutändan så är det väl alltid så här. Ett, vi är bara våra känslor. Ett, vi är alla lite hycklar och hycklerskor. Tre, ja, vi måste bara få skvallra och snacka och gagga loss. Det är, liksom, det är bara så det är. Man behöver inte lägga in så mycket värderingar. Alltid måste man det. Till syvende och sist så är det bara vi som sitter här och snackar loss.
Tur att du...
De kallar mig Gardell. Ja. Kom till showen så... Puss och kram, älskar er.
Hej, hej.